så ska vi förenas i bön. Ja, kära himmelske far, vi har en mörk tid. Det är både ute i naturen som mörknade, men vi märker också att det mörknar i världen. Vi har varit i chock under det senaste dygnet i Finland för den tragiska händelsen som skedde i Jokela skola. Herre, vi ber dig om förbarmande över alla dessa anhöriga till dem som miste livet. Alla de här eleverna, lärarna, de anställda och de som bor där. Men vi får ju också be om ditt förbarmande över hela vårt folk och oss själva, som så lite förstår att sätta värde på ditt ord, det som du vill ge oss också ikväll. Vi får nu be dig om förlåtelse för vad vi har försummat. Och så ber vi att du ska vara med oss och förklara ditt ord, både ikväll och att du också ska påminna oss om ditt ord, så att det ger oss kraft att leva i vardagen, att kunna ge något ord åt dem som behöver det, och att rätt kunna dela sanningens ord, så att vi binder i synder där inget evangelium ska gå fram, och löser i synd där själarna är bundna och längtar efter frid. Ja, Herre, vill få lämna oss i dina goda händer. Vi gör det i Jesu namn, och så ber vi tillsammans. Fader vår, som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten i evighet. Amen. Ja, så då får vi ta itu med kvällens tema. Vi ska fortsätta, eller egentligen avsluta det avsnitt som vi inledde förra gången. Det går lite i kors de här avsnitten. Förra gången så fick vi ta en tillbakablick på nattvarden ännu och kom in på nyckelmakten, och nu hann vi inte riktigt allt där, utan vi kom fram till lösenyckeln på sidan 274 och paragraf 309. Och för att nu lite se bakåt, så handlar det här avsnittet om hur nyckelmakten har getts till kyrkan på jorden som en särskild fullmakt, som det står i det här fetstilta på sidan 272. En särskild fullmakt som Kristus har gett sin kyrka på jorden, att förlåta de botfärdiga syndarna, deras synder, och att binda de obotfärdiga dem så länge de inte ångrar sig. Och som bibelord för det här, som stöd, så finns då ett av de ställen där Jesus talar om att förlåta i synder och binda i synder, nämligen Johannes 20. Då Jesus andades på sina lärjungar och sa: ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden. Det här är då bakgrunden, och sen fick vi lite förklaring här att nyckelmakten är en fullmakt till församlingen, till kyrkan. Nyckelmakten har getts till, Gud har gett nycklarna till sitt heliga folk. Och det här läste vi då en del bibelord som belägg för, där Jesus talar till församlingen. Och det är då den andra delen av det här som, som vi ska se på nu. Första delen gick ganska mycket ut på att titta på Matteus 18, där vi har uppdraget att tillrättavisa, att tala en broder till rätta som har försyndat sig. Och det här ställer nu från, eller den här fråga 309, så frågar, hur vill Gud att vi ska använda lösenyckeln? Där har vi först ett ord från första Johannesbrevet 1, vers 9, som vi ska titta på. Första Johannesbrevet 1. Vers 9 lyder, om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Här talas det om bekännelse. Och den som bekänner får se att synden som han bekänner lyfts av personligen. Och när Jesus berättar liknelsen om de två männen i templet, eller berättelsen om de två männen i templet, dels den botfärdige tullmannen och dels farisén, så säger han att den botfärdige tullmannen, publikanen, han gick hem rättfärdig inför Gud, men inte den andre. Det vill säga, den som skröt på sig själv, den som hade alldeles tillräckligt med egen berömmelse, han stannade kvar i sig själv. Han hade inget att få, utan han hade nog. Och egentligen blev han bunden, för att den rättfärdighet som han trodde att han hade, så den duger ju inte inför Gud. Det var inför människor som han menade att han hade rättfärdighet i att fasta och ge tionde och inte levde ett yttre liv som den här publikanen och så vidare. Men inför Gud så var han ju likadan. Men han förstod inte att han behövde bekänna inför Gud. Publikanen, han bekände inför Gud. Han slog sig för sitt bröst och sa, Herre, förbarma dig över mig, syndare. Och Jesus säger att han gick hem rättfärdig. Han gick hem rättfärdig därför att han hade öppnat sig inför Gud. Och vi kan också se i det tredje av de här bibelorden som nämns här i Apostlagärningarna 3:19. Hur då bekännelsen omtalas där. Apostlagärningarna 3:19. Det här är i Petrus predikan. En av de stora predikningarna som återger sig apostlagärningarna. Så säger, när Petrus har talat om profetiorna, profeterna som har förutsagt Messias, så säger han, ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade, och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte. Och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Det här är ett ställe som har diskuterats en hel del, och vi ska inte gå in på det exegetiska här och fundera på det här med Messias, om det betyder hans första eller andra ankomst och det här om det betyder det, i det här, på det personliga planet, eller om det är ankomsten inför hela kyrkan. Vi ser i alla fall det att här riktar sig Petrus personligen till människorna som han talar till. Och säger, ångra er. Ångra era synder. Ångra er och vänd om, så att era synder blir utplånade. Och det finns ju den här dubbla förkunnelselinjen i Bibeln. Dels att synderna har tagits bort. De är utplånade. För att Jesus utplånade dem, tog bort dem på korset och betalade för dem fullständigt. Men för den personliga människan, för den liksom det subjektiva hållet, så ser man det här och får det personligen tillräknat när man ångrar sina synder och bekänner sina synder. Det som kallas rättfärdiggörelse genom tron. Att det är genom tron och inte av gärningar, utan det att man tar emot och blir tillräknad Jesu Kristi förtjänst. Och där är ångern förknippad med det här. Ångra er. Och vänd om. Omvändelse brukar vi ju säga. Så att era synder blir utplånade. För det, motsatsen till omvändelse är att man förblir i sina synder. Det var det som farisén gjorde. Han som inte hade något att bekänna. Han hade inget att ångra. Han blev kvar i sin synd. Men publikanen, han ångrade sin synd. Och han bekände den. Och fick förlåtelse. Det var det som var till välsignelse för honom. Och i Johannes 20, det här grundstället som vi ju redan var inne på här i inledningen. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Det här är en tillsägelse på det personliga planet. Och genom ett ord som riktas till enskilda människor. Så kan det ordet genom den heliga ande verka det som det utlovar. När det lovar förlåtelse så verkar det samtidigt förlåtelse genom det som det säger. För ordet är mäktigt. Det är skarpare än något tvegats värd. Det här som förkunnas, det löser, det öppnar. Och dessutom är detta ord då mäktigt genom en enskild, genom en kristens mun. Alltså, då en kristen människa utsäger de här orden om förlåtelse, så är de verksamma därför att Jesus har sagt om den som hör er, han hör mig. Därför att det finns en bakomliggande kraft och verkan som går vidare genom det här som människor säger. Det är det här som är nycklarna som har getts till kyrkan, till de kristna. Och så är det egentligen en upprepning, det som står i följande punkt också. Alltså det här är då att vi ska använda lösenyckeln till att förlåta den ångerfulla syndaren. Det är det som var kärnan här i det här som vi just sa. Men den här följande frågan, varför vill Gud att vi ska använda lösenyckeln? Så det är en tillsägelse för att vi verkligen ska begripa det. Och vi har här några saltartexter som det är värt att se på. Saltaren 38 först. Och där från vers 4. Inget helt, det är David som bekänner det här i ånger, i djup ånger. Inget helt finns på min kropp för din vredes skull. Inget friskt finns i mina ben för min synds skull. Min syndaskull går mig över huvudet, den tynger mig som en tung börda. Mina sår stinker och flyter för min dårskaps skull. Jag går krokig och mycket böjd, hela dagen går jag sörjande. Mina höfter är fulla av brand, inget helt finns på min kropp. Det är alltså en väldigt förkrossad David som bekänner så här. Och så säger han sen i vers 19, jag bekänner min skuld och sörjer över min synd. Och i vers 22 följande, överge mig inte Herre, min Gud var inte långt ifrån mig. Skynda till min hjälp, Herre, du min frälsning. David, han såg sin synd. Nu måste han få ett ord utifrån för att vända hans blick. Nu såg han alltså med lagens hjälp så såg han hur syndig han var. Nu behövde han med evangeliet få vänt sina ögon till honom som förlåter. Och då kunde han bli löst från sin synd. I psalm 51, det är också en botsalm, och det står uttryckligen om den att den sjöng han när profeten Natan kom till honom, sen han hade gått in till Batseba. Där säger han i vers 10 och 11, låt mig få höra fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få jubla, vänd bort ditt ansikte från mina synder, utplåna alla mina missgärningar. Det här är alltså en bön om att få någonting annat som hjälper, någonting utifrån. För det som han hade i sig själv var bara synd. Och det var där så sjönk han ihop i vanmakt. Men så visste han att han måste få någonting utifrån. Och det som kommer utifrån, det är förlåtelse. För att han ska komma igenom det här. Låt mig få höra fröjd och glädje. Evangelium, det längtar han efter. Och så har vi en liten sak i andra Korintierbrevet 2 som hänvisar tillbaks till någonting som troligen är i den här hårda kyrkotukten i första Korintierbrevet 5. I andra Korintierbrevet 2 står det i 7:e versen. Ja, vi kan ta från 5:e. Om en viss person har orsakat sorg, så är det inte mig han har bedrövat, utan er alla i viss mån, för att inte säga för mycket. Det räcker med den bestraffning han har fått av de flesta. Nu bör ni istället förlåta och trösta honom, så att han inte alldeles går under i sin djupa sorg. Nu vet vi inte precis vem Paulus talar om, men vi vet någonting om det. Vi vet det att det här är en man som har en djup sorg på grund av att han har syndat. Och han har blivit bestraffad. Han har fått genomgå en förödmjukelse i församlingen. Och nu förmanar Paulus församlingen att nu ska de inte hålla på och bestraffa honom och fortsätta med det här, eftersom han har en djup sorg över sin synd. Nu ska de ge honom evangelium. De ska förlåta och trösta honom. Det är evangelium som han behöver. Och det är möjligt att den här mannen är den samma som omtalas i första Korintierbrevet 5. Där det talas om att det förekommer otukt bland er, sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna. Nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Där var det en annan ton i det som Paulus sa. Här är han skarp. Och han säger, ni är uppblåsta. Ni menar att ni är självtillräckliga och vet väl själva hur man ska hantera det här. Och ändå gör ni fel. För ni kan ju inte tillåta att en sån här synd finns mitt ibland er i församlingen. Det är omöjligt. Och så säger han så här, att ni borde ha blivit så bedrövade att den mannen som har gjort så här skulle ha drivits ut ur er krets. Och det är där som han kommer och upprepar igen och säger bland annat då att de borde, för att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag, det som vi var inne på förra gången. Det här att syftet är att han slutligen ska bli frälst. Men han kan vara tvungen att föras igenom vedermödor, plågor, straffdomar, lidande, för att inse hur allvarligt det här är. Det här är alltså en kyrkotuktsfråga. Och Paulus tillrättavisar korintierna här starkt för att de inte har förstått den här bindenyckeln tillräckligt, eller alls. Men där i andra korintierbrevet, där kommer han med evangelium och säger, han som nu sörjer, som har fått så mycket bestraffning och som har drabbats av den här bedrövelsen, ska ni nu ta emot och förlåta. Där har vi båda sidorna av den här saken. Både att binda i synden och att förlåta synd. Och då är sammanfattningen av det här att Gud vill att vi ska använda lösenyckeln till att trösta den ångerfulla syndaren genom att förkunna Guds förlåtelse för honom. Så ska vi som sammanfattning se på det här diagrammet som finns här på sidan 275. Där det finns två linjer, en till vänster och en till höger. Kristus gav nyckelmakten, dels att förlåta, dels att inte förlåta. Att förlåtelsen ges för att trösta den ångerfulla, att inte förlåta, alltså att binda i synd, är till för att varna den obotfärdige. Och den här uppgiften har getts till alla troende som ska utöva det här hela i församlingen. Och så står det där längst under, Kristus talar, det vill säga det här är Jesu ord, det är han som säger på det här sättet. Det här är ingen småsak. Det är inte vad vi tycker. Och båda de här sidorna finns och ska drivas. Det här har nu gällt då principen. Det är att nyckelmakten har getts till församlingen. Och nu kommer vi till praktiken. Hur är det bäst att, hur ska det här ordnas? På vilka sätt ska nyckelmakten utövas på ett rätt sätt i församlingen? Och där har vi då orsak att studera den här frågan ytterligare en gång. Därför att här handlar det om den offentliga nyckelmakten eller församlingens ämbete. Det är ett långt stycke som finns här i början. Hur använder den kristna församlingen nyckelmakten? Den kristna församlingen med sin kallade Kristi tjänare använder nyckelmakten så som Kristus har befallt, genom att förlåta dem som ångrar sina synder och vill ändra sina liv, och genom att utesluta från församlingen dem som är uppenbart obotfärdiga, för att de ska ångra sig. Jag tror att när detta görs är det lika säkert och giltigt som om det var vår Herre Kristus själv som gjorde det. Det här är alltså en utredning som inte direkt ordagrant går tillbaka på Martin Luther, men nu, som nu gör det ändå i sak. Det här är ett visst tillägg till lilla katekesen åtminstone. Och hänvisningen i bibelordet, var står det skrivet, är i Matteus kapitel 18 säger Jesus: allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Då ska vi se på de här olika det här som framställs i det här stycket i några olika punkter. För det första, genom vem förvaltas nycklarna offentligt i en församling? Och den här frågan så har först ett bibelord från andra Korintierbrevet, och sen har vi ett ställe från Hebreerbrevet. Först ska vi se på det här andra Korintierbrevet 2 ännu en gång. Vi var just där. Jag tappade redan bort det stället, men andra Korintierbrevet 2, vers 10. Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det har jag förlåtit, om jag haft något att förlåta. Det har jag gjort för er skull, inför Kristi ansikte, för att vi inte ska bli överlistade av Satan. Hans avsikte känner vi till. Paulus talar med auktoritet. Han talar som apostel, med apostelns myndighet. Det som ni förlåter, honom förlåter också jag, är motsvarande ord som det som Jesus sa: den som hör er, han hör mig. Paulus, han räknar med här att församlingen har full auktoritet att förlåta. Men han bekräftade, han alltså är med och stadfäster det här som Kristi tjänare. Och det här intygar han ju många gånger när han framlägger saker och ting, att han gör det därför att han har fått ett ansvar som apostel inför Kristus. Och så har vi det andra stället från Hebreerbrevet som vi också ska se på. Hebreerbrevet 13, vers 17. Lyd era lärare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Det låter ju nog lite gammalmodigt, eller vad? Att lyda. Det är inte riktigt populärt i vår tid. Idag ska det vara demokrati och då ska alla få säga. Men inför Guds ord så finns det andliga auktoriteter. Och det här ska vi gå närmare in på och det här så småningom här genom det här bibelordet. Och det här känner vi ju nog till, vi som har tagit del av motsvarande undervisning förr. Men vi ska gå igenom det systematiskt ändå bit för bit. Nämligen att det finns apostlar som har fått en direkt uppgift av Jesus själv. Det finns sådana som är insatta via apostlarna, som har ett ansvar både inför Kristus, som det står här, de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Inte alla må uppträda som lärare, säger Jakob, för vi ska få en desto strängare dom. Det här är ett speciellt ansvar som inte alla kristna har fått, att utöva den här makten, att vaka över själarna. Och då har också församlingen en uppgift att lyda. Det vill säga, det är ju inte en lydnad i blindo i alla ting, utan det handlar om inför Guds ord. Därför att, som det var bland annat i somras på sommarfesten som Halvar Sandell hänvisade till det här när det gäller ämbetet, att en församling ska ta hand om sina tjänare för att de ska ha tid att arbeta med Guds ord på församlingens vägnar. för att de ska föra fram ordet, och då måste de också få möjlighet att fördjupa sig i det, eftersom varje församlingsmedlem inte har den här möjligheten. Det här är en tanke som går igen i Nya Testamentet. Den här arbetsfördelningen. Nycklarna förvaltas offentligt i en församling genom dess pastor. Så lyder svaret på frågan. Och pastor, det kan finnas olika beteckningar på den tjänsten. Och vi ska då fråga, varför har våra församlingar pastorer? Det första svaret var det här från Hebreerbrevet 13. Lyd era lärare, eller era ledare, och rätta er efter dem. Men ett väldigt viktigt svar ges i Efesierbrevet 4. Det är egentligen det kapitlet i Bibeln som innehåller den klaraste undervisningen om hur församlingen ska inrätta sina tjänster. Efesierbrevet 4. Här citeras enbart vers 11. Det finns ju där tidigare också, men vers 11 lyder: och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Det här är, vi ser av det här alltså att Gud har velat, Gud har förordnat att det ska finnas ledare i en församling. Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Och därför kan man säga att dessa ledare i församlingen har ett ämbete på Guds uppdrag. Det är ett gudagivet uppdrag. Gud, han gav några till apostlarna och till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Där finns några olika termer, men de här termerna så ska vi inte se på så mycket just nu. Men vi ska gå till följande ställe, Titusbrevet 1. Där vi också får en orsak till varför det ska finnas såna här tjänster. I femte versen, Titusbrevet 1. När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste efter mina anvisningar. Det är alltså Titus uppgift på Kreta att insätta äldste. Ni som har läst byggstadsbok så vet vad de här orden här grundar sig på i grekiska. Äldste är ett ord som många tycker att egentligen borde nog ha skrivits ut som präster eller pastorer eller något sånt ord som motsvarar det som vi upplever som motsvarigheten. För att äldste är det ordet på grekiska presbyteros som betyder direkt äldste. Men det är ju därifrån vi har ordet präst, presbyteros. Därifrån har vi fått präst. Och därför så förknippar vi det här ordet äldste med präster. Och det här att insätta äldste så betyder då alltså att se till att det finns präster. Om vi använder vårt vardags svenska. Och Bygstad skriver också i sin bok och det här, och det finns också i en del annan litteratur en hänvisning till det här grekiska ordet som finns för insätta. Egentligen så är det missvisande den här svenska översättningen, för egentligen betyder det att utse med handuppräckning. Alltså det är en fackterm, en terminus technicus i grekiskan, som betyder alltså att den här Titus här, eller Paulus då han gjorde det, och Titus i det här fallet, ska se till att han, när han kommer till varje församling, så ska han föranstalta val av en äldste eller flera med handuppräckning. Och det här innebär alltså att det är inte så att Titus blir bekant med någon eller blir i värsta fall mutad av någon för att jag skulle gärna vilja vara äldste. Utan det är så att Titus går till församlingen och frågar dem: vilken av era män här anser ni att är lämplig att vara äldste i församlingen. Och så förrättas handuppräckning som stöd, så att man alltså ger sitt samtycke till den som Titus ska insätta. Och så insätter Titus denna person. Det är en mycket intressant detalj, men, och en viktig detalj. Första Petrusbrevet 5, vers 2. Var herdar för Guds jord som finns hos er, och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta, så som Gud vill. Det här är alltså inte av tvång utan av fri vilja, och den fria viljan i det här fallet, den är den som frågar vad Gud vill. Det är alltså en tjänaruppgift som med ett ord, rätt ord nog också kunde kallas för att vara en slav. Men det är en slav under en oerhört fin herre. Men det är i alla fall Guds vilja. Vi ser att det här är någonting som Gud vill. Och därför blir svaret på den här första frågan: varför har våra församlingar pastorer? Våra församlingar har pastorer därför att Gud har befallt att det ska finnas ledare i kyrkan, som kallas då den offentliga tjänsten eller det offentliga ämbetet. Vi har en klar gudomlig, ett gudomligt påbud, och så säger också bekännelseskriften att ämbetet har getts av Gud för att leda församlingarna. Och så kommer vi då till frågan: vilka är det då som kan tänkas bli sådana äldste eller pastorer som de vanligtvis då brukar kallas, eller präster? Och där finns det, jag skakar på huvudet för att där är tuffa saker. Första Timoteusbrevet 3. De 7 första verserna. Det är minsann inte vad som helst här. Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst. Nu ska vi observera att i det här fallet är det grekiska ordet episkopos. Det här är det ord som därifrån vi har härlett ordet biskop. Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare ska vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam, utan ska vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Han ska ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Han ska inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av den som förtalar honom. Han ska också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara. Det var inga småsaker. Om man skulle ställa upp alla präster på en rad och börja undersöka vem som fyller kriteriet, så undrar jag om det skulle bli någon kvar. Och ett kriterium, lägg märke till, han ska vara en enda kvinnas man. Och det här är ju inte betonat på något särskilt stort sätt här, men det finns ju på andra ställen också mera betonat. Men likväl så är också denna detaljen en mycket viktig detalj. Han ska ju vara man. Och så finns det i Titusbrevets första kapitel en motsvarande lista. Så att vi förstår av det här att det här är ingen lättvindig sak. Det är inte någonting att ta alls lätt på, utan det är mycket allvarsamt. Timoteusbrevets första kapitel från vers 6. Och här är det frågan om äldste, just det här som vi nämnde om i femte versen. En sådan ska vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. Församlingsledaren ska som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han ska inte, ja, där ska jag säga, där står det episkopos. Alltså det, de brukas ömsesidigt det här. Alltså, båda två avser samma tjänst här. Församlingsledaren ska som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han ska inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri, godhjärtad och förståndig, pålitlig, gudfruktig och behärskad. Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna. Jag lägger det här ihop med det som stod i Titus. Det är min sann stränga krav. Och då kan man ju säga att det är ingalunda så att alla krav har uppfyllts i och med att någon har gått igenom en viss teologisk utbildning. Det finns mycket, mycket starkare krav här. Ja, egentligen så, Paulus borde ju förstås ha sagt att han ska kunna grekiska och hebreiska och vara välbeläst i kyrkohistoria och så vidare. Det är väl mer eller mindre underförstått att så ska vara, men det nämns inte. Men på den tiden så kunde väl alla grekiska, antar jag. Nåja, det står också starka saker i första Korintierbrevet 14. Nej, vi ska ta första Timoteus 2 först. Första Timoteus 2. Där kommer vi in på det här med kvinnan. Från vers 11. En kvinna ska i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon ska leva i stillhet. Eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Det här är en intressant hänvisning som Paulus gör här. Han hänvisar till skapelsen. Han hänvisar inte till syndafallet. Han säger alltså inte, jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, eftersom det var Eva som synda först. Det är inte det som är grunden till varför kvinnan inte ska ha det högsta ämbetet i församlingen. Utan grunden finns i det att Adam skapades först och sedan Eva. Det vill säga den ordning som Gud har gett sin församling. Att mannen är den som har huvudansvar. I den här utmärkta boken, får se om jag nu säger att titeln rätt, positivt nej till kvinnliga präster. Det är besvärligt det där, för att det är positivt och nej. Ett positivt nej, det låter ju som helt galet. Men den där lilla skriften som ju också finns i logosmappen rekommenderas varmt. För att där visas att uppgiften att vara tjänare i församlingen verkligen inte är en herreuppgift eller en uppgift som man eftersträvar för att få synas och vara liksom framträdande. Utan det är en tjänaruppgift där man går djupast under. Där man ställer sig underst. Det är bara en som är djupare ner. Det är Kristus. Jesus Kristus. Han är den som bär allt på sina axlar. Och så kommer herdarna, församlingstjänarna i församlingen, som ska bära församlingen. Och där sägs i den där skriften att den tunga bördan har inte Gud tänkt att kvinnan ska bära. Det där är mycket fint sagt och en mycket, mycket viktig aspekt. Sen första Korintierbrevet 14. Det är ju de här två kardinalställena det här som så mycket har diskuterats och fortfarande diskuteras. Från vers 33. Gud är inte oordningens Gud, utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar, ska de tiga i era församlingar. De får inte tala, utan ska underordna sig, som också lagen säger. Vill de veta något, ska de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Är det kanske från er Guds ord har gått ut, eller har det kommit bara till er? Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, ska han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. Där är det kraftigaste förbudet som finns mot att kvinnan ska tala i församlingen. Som avses här att vara en undervisande auktoritativ position i församlingen. För att det hänvisas till underordningen. Och därför blir svaret på den här frågan: endast män som har alla de kvalifikationer som Gud har bestämt får tjäna som pastorer i våra församlingar. Utsagan är väldigt sträng. Och det betyder att om man har alla andra kvalifikationer men saknar en, så kan man inte vara tjänare i Guds församling. Det är oerhört allvarsamt det här. Apostlagärningarna 28. Där finns det en annan aspekt. Apostlagärningarna 20. Jag sa 28 kanske. Tycker det är kanske i mitt huvud. Det sa 28. 20. Det är det här stora talet som Paulus håller till prästerna från Efesus som han har fått församlade i Miletus. Så där säger han så här: ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över. Till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Den helige ande har satt er som ledare. Och i 14 kapitlet, vers 23. I varje församling insatte de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade dem åt Herren som de hade kommit i tro på. Det här är också samma ord i grekiska, där insatte, alltså detta med handuppräckning. Svaret på frågan ur den här aspekten blir vilka som får tjäna. Endast män som församlingen genom den heliga andes ledning har valt får tjäna som pastorer i våra församlingar. Det vill säga, här har vi den gudomliga kallelsen. Den att det finns en gudomlig uppgift som kallar tjänare till församlingen. Den helige ande vill inrätta det här uppdraget. Det finns ännu en aspekt. Ja, alltså, det här är då vilka får tjäna som pastorer. Men det finns den här frågan: vem har gett församlingen rätt att kalla pastorer? Om det då är på det här sättet att det var Paulus och Titus och de här andra som då insatte pastorerna vartefter de reste runt. Har det då blivit till senare det här att församlingen kallar? Det som den lutherska bekännelsen understryker så kraftigt. I Augsburgska bekännelsen så sägs det att ingen får utan att vara vederbörligen kallad predika offentligt i församlingen. Utan att vara vederbörligen kallad får ingen predika offentligt i församlingen. Rite vocatus är det där fackuttrycket på latin. Varför har det då kommit in? Finns det något bibelbelägg för det? Det ställe som kuske här tar fram är Matteus 16. Och det är ju då orden som Jesus säger efter Petrus stora bekännelse. I den 19 versen: jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Han säger dig här, men betyder inte det här då att det är Petrus som ska insätta? Det vill säga att det är Petrus och biskoparna efter honom som har den här fullmakten. Vi var inne på förra gången på det här med klippan. När vi konstaterar att Petrus ingalunda var den klippan som församlingen skulle grundas på. Utan de ord som Jesus säger, de säger han, de låter han gå tillbaka på den bekännelse han har bekänt. Att du är Messias, den levande Gudens son. På denna bekännelse ska jag bygga min församling, säger Jesus, alltså på denna klippa. Det är klippan som alltid i Gamla testamentet och Nya testamentet representerar Kristus själv. Eller Gud. Gud som vår klippa och vår borg. På den byggs församlingen, och han säger de här orden till Petrus som representant för församlingen. Och när han på samma sätt säger det i Johannes 20, så säger han det, att det är församlingen som har fått den här rätten att binda och lösa, som det här handlar om. Och de där orden insätta, så de har då, som också Kuske nämner i någon klammer här när det gäller Apostlagärningarna 14, att det betyder genom handuppräckning välja. Så de har från första början i kyrkan betytt det att församlingen har varit engagerad. Det finns ett ställe i bekännelseskrifterna där det finns en hänvisning till hur man gjorde fordom. Det är väl i det här traktaten om påvens makt och överhöghet. Där det står att fordom så kallade församlingen sina tjänare. Och sen kom präster från, eller biskoparna från grannförsamlingarna, och la sina händer på dem och välsignade dem för sin uppgift. Det här är en urgammal praxis, att fordom utvalde församlingarna sina tjänare. Så har vi frågan, till vad kallar de troende en församling sin pastor? Det första, det handlar om predikandet. I Markus 16 har vi ordet, han sa till dem, alltså Jesus, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Nu säger Martin Luther på en del ställen, bland annat i den här boken, som jag varmt rekommenderar, Martin Luthers hedabrev till de böhmiska bröderna om rätta sättet att förordna och tillsätta församlingens heda, så säger han väldigt starkt att alla de här uppgifterna som en präst har församlingen, också det att predika. Vi var inne på det här i förra avsnittet, när vi talade om församlingens rätt till att utöva nycklarna, binde- och lösenyckeln. Och hänvisar då till det allmänna prästadömet i första Petrus brev 2. Ni är ett heligt folk, Guds, ett egendomsfolk, ett heligt prästerskap. Konungsligt prästerskap heter det till och med. Och det är därför att ni har fått i uppgift att förkunna Guds underbara gärningar. Det har getts till alla människor. Men orsaken till att inte alla människor ska framträda offentligt, det är att Gud är ordningens Gud. Och när Paulus i första Korintierbrevet 14 säger att om någon menar sig ha en andegåva, så ska han veta att det jag talar till är Herrens bud. Så ställer han Herrens bud ovanför. Och dessutom säger han också där att om någon profeterar, talar i tungor och en annan får en profetia, så ska den första tiga. Alltså det ska vara ordning. Man ska inte tala i mun på varandra, utan det ska vara ordning. Därför ska det vara ordning med ledningen också i församlingen. Och ordet, uppgiften har getts hela församlingen. Men det är gudomligt instiftat att det ska vara vissa tjänare som ska göra det. Och det här har vi också ett belägg för i andra Timoteusbrevet 4. Andra Timoteusbrevet 4, de här kända verserna som är så allvarliga. Om vi börjar från första versen, vi tar de fyra första verserna. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Jesus, Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom de kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vända sig till myter. På Paulus förutser att det kommer en tid när människorna, till och med i församlingen, vänder sina öron efter allt möjligt. Och det betyder att det kan bli så att församlingens insikt brister. Och att de inte väljer rätta tjänare. Det här förmanar Paulus då Timoteus till att predika i tid och otid så att människorna har den här sunda läran kvar. Och kan avgöra på ett rätt sätt. Det finns båda linjerna med här liksom. Både det allmänna prästadömets insikter i Guds ord som de har fått genom det särskilda prästämbetet. Den som undervisar och predikar. Och genom den här profetens och apostelns och prästens, hedens predikan och undervisning så ska de här människorna föras rätt i en tid när det är få som lyssnar på den sunda läran så att de kan hålla stå emot och inte gå svaja omkring i alla vindkast i läran. Så det finns alltså en spänning och en sammanhållning mellan båda de här polerna. Både den gudagivna uppgiften att vara, att inneha ämbetet och undervisa med tålamod. Även om församlingen riskerar att slitas i stycken. Och sen församlingens ansvar att lyssna, ta vara på det sunda ordet. Så att det bevaras i den rätta läran. Och vi har ett annat ställe också i samma kapitel. 13 versen. Vänta nu, det är första Timoteus det där. Så är det. Inte samma kapitel. Första Timoteus 13. Fortsätt att föreläsa skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. Och det här finns det också ett ställe som kan anknyta till det här med prästen. Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste la händerna på dig. Fortsätt att föreläsa. Du har fått en nådegåva. En särskild nådegåva. Och sammanfattningen av de här orden lyder. De troende i församling kallar sin pastor till att offentligt predika och undervisa i Guds ord. Det är en viktig uppgift. Och så finns det också andra uppgifter. Jag ska se hur långt vi kan tänkas komma ikväll. Jo, när vi kommer inte igenom allt det här. Men vi kan ta det här stycke färdigt, 315. Och följande avsnitt eller följande del i det här uppdraget är Matteus 28, det som vi känner som dop- och missionsbefallningen i 19 versen. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Döp är det centrala ordet här. Det är också en klar uppgift, en entydig uppgift som Gud har gett sin församling. Och första Korintierbrevet 11 handlar om nattvarden. Det har vi ju varit inne på nyligen. Och i nattvardens instiftelseord i första Korintierbrevet 11 från vers 24 heter det: han tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Det här är alltså en instiftelse, en befallning som Jesus ger att gör detta. Det vill säga gör det just så här. Som jag säger att ni ska göra det. Det ger han i uppgift åt församlingen. Och församlingen ber sina tjänare att verkställa denna order som Jesus har gett. Och så kan jag bara referera till det här första Korintier 14. För det läste vi ju redan. Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Låt allt ske. Nej, det vi läste inte. För det var före och efter det vi läste. Men vi har ju det nära till här. Första Korinther 14, 33. Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Det säger han strax före det här. Låt liksom kvinnorna tiga i de heligas alla församlingar, ska de tiga i era församlingar. Och efteråt, vers 40, låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. Det talar han i det sammanhanget när han samtidigt säger, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. Det vill säga, om det är så att någon har sådana gåvor, så ska ni inte hindra dem. Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. Nu är inte tid att gå desto mera in på just de sakerna här. Utan vi får bara konstatera att det handlar om ordningen just här. Så det står sen, för ordningens skull kallar de troende i en församling även sin pastor till att döpa och dela ut nattvarden. Kanske någon reagerar här. Varför står det just i det här sammanhanget, för ordningens skull? Och det stod i det föregående, de troende i församling kallar sin pastor till att offentligt predika och undervisa i Guds ord. Också det är ordning. Men jag tror att kuske, utan att jag har nu läst eller fördjupa mig i någon bakgrund till det här, jag tror att han avskiljer det här förordningens skull. Bland annat mot bakgrund av att Martin Luther så starkt, just bland annat i den här boken, säger att alla de här uppgifterna hör till den kristna församlingen. Och han talar här i den här boken också mycket starkt om att en kvinna, när en kvinna döper. Han säger den andra prästerliga förrättningen, det första är att predika. Den andra prästerliga förrättningen är att döpa. En uppgift som papisterna själva givit kvinnan rätt att i nödfall utföra. Och som man knappast längre anser som någon uppgift för präster. Det är ju ganska speciellt. Och så säger han lite längre fram. Att dela Guds ord är kyrkans viktigaste ämbete. När kvinnor döper fullgör de därför på ett legitimt sätt en prästerlig uppgift. Det är inte något slags privat handling de utför utan en giltig handling. Som utgör en del av det kyrkans offentliga ämbete som endast tillhör prästerskapet. Alltså här säger han samtidigt, det är en del av kyrkans offentliga ämbete som endast tillhör prästerskapet. Luther menar alltså att dopet är lika giltigt oberoende av vem det utförs. Om det utförs av vanliga kristna, av kvinnor och av män. Och det är därför också som det finns också i den lutherska folkkyrkans kyrkolag bestämmelser om hur nöddop ska utföras. Som också utförs bland annat på sjukhus av kvinnor ibland. Också sådana som inte annars skulle ställa upp i prästuppgifter. Det här är inte någonting som föranleder att man döper om sen. Utan det är ett giltigt dop. Men nu behövs det ingen nödlösning när det gäller nattvarden. Och därför brukar man inte ha en sån ordning att man då också tar till nöd nattvard. Utan det är en annan typ av nådemedel som vi har talat om tidigare. Och de här sakerna får vi nog fortsätta fundera på nästa gång. För kort sagt här så säger vi bara i det sista svaret. De troende i en församling kallar även sin pastor till att offentligt använda binde- och lösenyckel. Det här är också en uppgift som sker på församlingens uppdrag. Att använda löse- och bindenyckel. Även om det hör till hela församlingen. Så observera det här att vi måste läsa alla saker för att få en fullständig bild av det här. Det räcker inte med att bara som förra gången tala om församlingens allmänna prästadöme. Och säga, ja men då behövs inga präster. En del som säger så också i vår tid, behöver vi några präster? Men visst behövs det. Dels för att Gud har velat det. Och dels att det ska vara ordning. Vi får stanna där. Och innan vi slutar det här tillfället så ska jag passa på att inbjuda till den här dagen kring Guds ord i Evangeliska folkhögskolan den lördagen den 17 november. Då vi har Lars Borgström från Uppsala med oss och det är en stor glädje att vi har fått hit honom. Han predikar också i gudstjänsten sen följande söndag, den 18 söndag före domsöndag. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.